Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och aldrig mer tillbaka gå.
Du lyssnar till ett program från Radio NKS som sänds över Höglandets närradio på 103,9 MHz. Idag är det Höglandskyrkan som ansvarar för programmet. Så här i sommartider så kommer vi att sända reprisprogram. Och program som du lyssnar till under sommaren spelades in för ett år sedan. Varmt välkommen.
Det här är Radio P5, Höglandets närradio, som sänder över 103,9 MHz. Via Radio NKS så kommer det här programmet Helgtankar idag ifrån Höglandskyrkan i Nässjö. Jag som producerar heter Paul Snells och min tekniker är Chantoui Salao. Vi hälsar dig välkommen att lyssna. När jag förberedde mig för det här programmet så sammanföll det och fick sin utformning och inriktning genom min personliga förberedelse för dagen med Bibel och bön i den ordningen. Jag brukar börja min dag med Bibel och bön. Sätter mig upp i sängen med kaffekoppen på höger sida och så dricker jag kaffe och läser Bibeln. Hans ord till mig och sen mina ord till honom. Jag ber och läser. Och det där vill jag förklara att jag själv vill varken se på TV eller ens höra på radio eller tala med någon förrän jag lyssnat till och talat med mitt livs herde och livsledsagare. Så viktigt är det för mig, och det blir allt viktigare ju äldre jag blir, tycker jag, det där med en morgonstund. När jag tar den tidigt på morgonen. Hans ord till mig och mina ord till honom. Tänk att vilken förmån det är, hörni, att få veta att det finns en som vi kan tala med i ensamhet. Och vi kan tala med honom och få svar ifrån honom och hjälp genom hans ord. Och då har jag ett ord som jag vill ta med. Jag läste i Lukas evangelium i det tredje kapitlet. Jag läser dem nu för dig. Lukas 3, verserna 1-6. Det är väldigt noggrant beskrivet. Jag ska beskriva varför jag tror att det är det. Så här står det i ordet. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han begav sig i trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det så skrivet i boken med Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg ska höjas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Jag har läst i Lukas evangeliet en tid i min personliga andakt på morgnarna. Och kommit en liten bit in i det stycket. Det är intressant att läsa Lukas. Och läsa varför han skriver som han gör. Ni hörde hur noggrann han var i början. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes, hade en tetrarktjänst i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trakonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överstepräster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Varför är han så där noga? Varför preciserar han det så där? Jag tror det är hans ambition att verkligen visa att han skriver sann och verklig historia. Lukas, det är inte så stor skillnad på de olika evangelierna, men Lukas har verkligen en mycket tydlig inriktning på sitt evangelium. Och när han skriver i början av sitt evangelium, då skriver han så här: många har redan försökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss, så som det har berättats för oss av dem som från första stund var ögonvittner och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början, har nu också jag beslutat mig för att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Theofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Det är en hög ambition. Men Lukas har den ambitionen. Han skriver ju apostelgärningarna också. Och han skriver det med avsikt. Du ska förstå att det är äkta information. Det jag ger nu, informationen om Jesus Kristus. Om när han uppträdde, när Johannes döparen kom. Och så vidare. Det är trovärdigt. Lukas preciserar då det hela med Johannes döparen, hans framträdande som utspelar sig, och hans syfte finns som sagt beskrivet av honom själv, för att du ska förstå. Kära lyssnare, jag vill läsa det här för dig för att du ska förstå. Bibeln är mycket tillförlitlig. Jag har varit pastor i många år och läst Bibeln och läser fortfarande Bibeln, läser med mycket stort intresse. Man blir aldrig färdig med den boken. Den ger nya ljus och nya invinklingar på livet. Hur länge som helst kan jag leva med Bibeln. Och Lukas preciserar som sagt det här. Och tillbaka igen då, det han skriver här. Han skriver om i Lukas 3 så här. Lite längre fram i Lukas då, så skriver han i det tredje kapitlet, i de sex första verserna av det tredje kapitlet. Och då är det lika samma precision igen. Den tid som kommer, och den är ännu mer preciserad här. Därför att han säger när det var då, under 15:e året av kejsar Tiberius regering. När Pontius Pilatus, då kom Guds ord. Och så, som det så skrivet i profeten Jesajas ord. Som det så skrivet med profeten Jesajas ord. Lyfta upp en sak som jag själv har tänkt på den sista tiden. Det borde jag ha tänkt på som pastor och förkunnare i alla tider. Det här var ju den bibel som Jesus och lärjungarna använde. Det var ju gamla testamentet. Jämt när Jesus säger någonting som det står skrivet. Eller när någon av evangelisterna i evangelierna säger som det står skrivet. Då är det ju det som är skrivet i gamla testamentet. Det var deras bibel. Och det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. Gamla testamentet var Jesus och lärjungarnas bibel. Och nya testamentet skrevs ju genom deras egna liv och gärningar. Bokstavligt genom Lukas andra bok, apostelgärningarna, som ju är en hel berättelse om hur det fortsatte. Och han skriver det till sin vän att han ska förstå hur trovärdig, sann, ledsagande och livgivande, verklig och för själva meningen med livet livsnödvändig Bibeln är. Bibeln är boken som Gud oss gav. Den är kompassen på livets hav, brukar vi sjunga i en söndagsskolsång. Jag gick i söndagsskola och min mamma var söndagsskollärare, men jag var intresserad redan då av Bibeln och Det tände mig, och när jag själv fick överlämna mitt liv i Herrens händer och låta döpa mig och bli en kristen, så har Bibeln varit en intressant bok för mig. Och även om jag inte har gått någon formell bibelskola och undervisning i teologisk skola för min pastorsgärning, så har jag ju läst mycket på egen hand och varit med i såna här intensivkurser också, med 3 veckors bibelskolor, flera stycken som man hade enskilt i den församling jag tillhörde hemma i Edsbyn i södra Norrland i Hälsingland, men också i andra skolor, i andra församlingar där man har haft intensiva bibelstudieveckor. Så jag är väldigt glad att jag har fått lära känna som Bibeln som en trovärdig, sann, ledsagande, livgivande, verklig och för själva meningen livsnödvändig bok. Jag ska berätta vidare om det, men nu ska vi först spela en sång ifrån Örebromissionens predikantkör, där de sjunger. Jag hade förmånen att få vara med i den predikantkören, så jag har inte tagit med mig något instrument att spela för dig, men någonstans i den där kören sjunger jag. Får du tänka in i, min kära lyssnare. Varsågoda, här kommer den. Fast du lyssnar till texten, käre vän. Evangelium, som betyder de goda nyheterna. Det är vårt stora ärende. Evangeliet är det stora och viktiga ärende än idag till alla människor, också till dig som sitter vid din radio och lyssnar till de här orden. Och jag är väldigt glad att jag har fått predika evangelium under mitt liv, och att jag fortfarande får predika evangelium, berätta för dig som är lyssnare till närradion, och även i små andra sammanhang fortsätter jag som pensionär att både sjunga evangelium och predika evangelium. Och jag är glad att jag kan göra det via närradion. Jag tror att jag når ganska många människor. Vi når ganska många människor i vår kyrka, Höglandskyrkan, där jag tillhör och är aktiv. Men jag tror att vi når ännu flera, och framförallt så når vi längre bort via radion. Det är fantastiskt med medier. Men inte med bild, så med ljud, så kan vi nå. Och jag vet att Nässjö närradio når ganska långt utanför gränserna för Nässjö och kommunen här. Så jag vill tala till dig, min vän, med stor frimodighet. Söndagen som kommer, när du lyssnar till det här programmet och kanske tar del av en gudstjänst i någon kyrka, eller kanske tar del av en radio- eller tv-gudstjänst, vad vet jag, så kommer du sannolikt att mötas av en av dessa texter. Och jag ska läsa de texterna och tala lite grann och bara kommentera dem lite grann också. Och jag läser ifrån andra Mosebok i det första kapitlet från 22 versen och in i det andra kapitlet till dess 10:e vers. Och det berättas. Men farao gav denna befallning till hela sitt folk. Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i 3 månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och tjära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom faraos dotter ner till floden för att bada och hennes hovdamer gick fram och tillbaka utmed stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sa, det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sa pojkens syster till faraos dotter, jag ska skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig. Ja, gör det, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor. Och faraos dotter sa till henne, ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. Och när pojken blev större förde hon honom till faraos dotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom ur vattnet, sa hon. Det är intressant, otroligt intressanta texter. Jag ska börja bakifrån och säga namnet Mose betyder uppdragen. Och han blev ju uppdragen ur vattnet. Och det är egentligen otroligt, utom alla odds, att det skulle hända med ett av dem där. Han hade ju kastat dem i Nilen för att de skulle dö, alla nyfödda pojkar i Nilen, och låta bara flickorna leva. Men som genom ett under blir denna lilla Moses då redan som barn räddad, och han blir en ledare för Guds folk och får bli en stor ledare i framtiden. Ett litet barn som egentligen borde dödats om den gamle galne farao hade fått som han ville. Men den lille gossen blir istället faraos eget barnbarn. Tänk hur Gud kan styra öden, hörni. Som vuxen flyr han från farao och slår sig ner i midjaniternas land. Så det blir igen att han blir en förföljd. En gång hade han kastat sig i Nilen för att bli död. Och nu blir han en förföljd. Och då slår han sig ner i midjaniternas land. Det här kan man fortsätta att läsa om. Fortsättningen av i texten i andra Mosebok 2. Vi kommer inte så långt där, men vi kanske kommer att ange något av det. Och vi ska lyssna nu till ännu en sång, och vi lyssnar till ett nytt spår i Örebromissionens predikantkör. Så du får tänka dig in igen nu då, att den här rosslige talaren i närradion, han är med i kören där och sjunger. Så lyssnar vi Evangelium, vårt stora ärende. Och nu kommer en ny sång. Vi lyssnar, hör.
Stor är Gud, när jag den är besökt.
Det där är en utav svenska kristenhetens mest sjungna sånger. Om man tänker det över hela skaran av kristen sång. Det är överhuvudtaget en svensk sång som har översatts till flera språk i världen. Och jag vet att jag har en bekant i Aneby, Robert Johansson, som var i USA. Men det är en annan kanske svensk jag tänker på som ju var en otroligt framstående musiker som bland annat spelade åt den berömde sångaren Elvis Presley som sjöng den här sången. Den är översatt till engelska, How Great Thou Art. Och det var nästan svårt för honom att övertyga om att det här är faktiskt en svensk sång som har översatts till engelska. Vi har ju massor av sånger som har skrivits, engelskspråkiga sånger som har översatts till svenska. Men här är en svensk sång som har översatts till många andra språk. Och det är värt att sjunga om. Det är gripande lite att jag fick spela den med predikanter som sjunger tillsammans i fyrstämmet. Jag sjöng andra tenor i den där kören i Örebro missionens predikantkör. Och när de sjunger om detta förundriga som hände, det är en förundrig och spännande berättelse att följa. En berättelse som Bibeln berättar om när Herren sände sin son till vår frälsning. Nu ska vi fortsätta att ta del av dessa trostärkande rader ifrån episteltexten för kommande söndag. Och jag hämtar den i första Johannes brev, 5 kapitel och verserna 6-12. Första Johannes brev, 5 kapitel, verserna 6-12. Och det berättas. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vattnet, utan med både vattnet och blodet. Och anden är den som vittnar, ty anden är sanningen. Det är tre som vittnar, anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd. Han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Det är ju livsavgörande ord, min vän. Bekänner du, min kära lyssnare, Jesus, Guds son, som din personliga frälsare och herre? Nu blir jag lite väckelseevangelist mitt i det här radioprogrammet när jag talar. Jag vill tala till dig och fråga dig, tror du på Jesus som din personliga frälsare och herre? Jag hoppas det. Och jag vill be för dig, och du kan få delta i bön så småningom. Överlämna ditt liv vid din radioapparat när du lyssnar till ordet, tar emot i ditt hjärta, knäpper dina händer och ber. Så kan du få bli frälst och vara säker och trygg att du blir ett Guds barn. Och är ett Guds barn, får vara ett Guds barn. Själv vill jag gå tillbaka till den text som jag nämnde från början, ifrån Lukas 3. Och nu läser vi verserna 15 och 17 i Lukas 3. Och där stod det så här. Folket var fyllt av förväntan, och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoven i handen för att rensa den tröskade säden och samla vete till sin lada. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Det är dagens evangelietext. Och nu frågar jag igen, är du en Jesu Kristi lärjunge, min lyssnare? Jag är förvissad om att han är nära. Han är nära var och en som vill lyssna och ta till sig hans ord. Och jag vill till sist påminna om att jag själv lyssnade till en intressant predikan vid ett tillfälle av pastor Bernt Antonsson. Han var pastor i den församling jag tillhörde när vi bodde i Aneby, med jag och min familj. Och han predikade om en rad 3 och 16 ord. Det finns ett system ibland i Bibeln, och det är duktiga förkunnare som kan spåra upp det där. Och Bernt Antonsson var en sån där systematisk förkunnare. Han hade slagit upp, predikat om alla 3,316 ord. 3:e kapitlet och 16:e versen. Och ett av de viktigaste är ju Johannes 3:16. Där står det: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för det att, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Johannes 3:16. Du vet väl om att du är värdefull, kära lyssnare, kan få bli frälst, och att du kan få lyssna, och att du kan lyssna dig till liv. Att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen, det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den, säga ja eller nej. Men säg gärna ja just nu, kära lyssnare. Jag kommer att be för dig alldeles strax. Och jag vill gärna be för dig. Jag vill gärna be för dig som lyssnar. Och vi knäpper våra händer just nu, och så ber vi tillsammans. Tack, Herre Jesus Kristus, för att du är frälsaren som kom till vår värld för att frälsa syndare. Tack att du själv gav ditt liv för vårt frälsning och för vårt eviga livs skull. Tack att du är den som från början såg oss. Dina ögon såg oss när vi ännu knappast var formade. Alla våra dagar blev uppskrivna i din bok. Du vet om oss ända sedan vi var ett embryo i vår mammas mage. Och tack att du som är skaparen, du ser nu varje lyssnare till det här programmet. Du vet om hur de har det. Och du vet om vilka det är som knäpper sina händer och ber och tänker på det tillsammans med mig när jag ber den här bönen. Jag ber att du ska höra oss, komma oss till mötes, bära oss och hjälpa oss. Tack för att du gav ditt liv för vårt eviga väls skull. Amen. Men nu ska vi lyssna till sist på en sångare som heter Ingemar Olsson, som har skrivit väldigt mycket sånger. Och han har ett otroligt värdefullt text i den här. Han skriver om att du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att ingen annan är som du. Vet du det, kära lyssnare, att du är det? Chantoi här framför mig, han funderar, är det inte någon som är som mig? Nej, du är unik, Chantoi. Och du är därför dyrbar, och jag tror att jag är unik. Varje människa är unik och har sin egen speciella tillgång. Och därför är det viktigt att vi blir frälsta och överlåter våra liv och blir en röst utav dem som får förkunna evangeliet. Så lyssna nu. Du vet väl om att du är värdefull.
Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig. För ingen annan är som du. Det finns allt för många som vill tala om att du bör vara si och så. Gud Fader själv, han accepterar dig ändå. Och det kan du lita på.
Tack för att du har lyssnat, min kära lyssnare. Vi önskar dig en välsignad dag.